Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Det är ju också en sån klassisk grej som många kända författare, bland annat Hemingway, har sagt. Mm-hmm. Han sa ju så här, alla romanus är skit. Det spelar ingen roll vem som har skrivit dem, det spelar inte roll vad det är. Allt är skit. Det är bara skit. Det utgår från att det är skit. Och sen ska du fixa det i redigeringsprocessen. Och det tycker jag ändå, det känns ju ganska tryggt då att det är inte bara jag som kan känna så att herregud, hur ska det här gå ihop?
Redigeringsprocessen, väcker det hat eller lycka? Vad tänker du när jag säger det ordet, Frida?
Nu känner jag att jag verkligen går mot strömmen här, men jag tycker ganska mycket om redigeringsprocessen.
Går du mot strömmen då?
Ja, jag tror det, för jag hör, i alla fall tycker jag att de som inte tycker om att redigera är duktiga på att verbalisera det. Så jag hör ju ofta folk som säger att de hatar att redigera, det är så tråkigt, ja, och så hemskt och sådär. Men jag tycker att det känns ganska härligt, just för att då har man ju gjort, även om det är ett enormt jobb att redigera, så kan man ju lura hjärnan lite att nu är jag nästan klar, nu är det inte så mycket kvar. Vad har du för känslor?
Jag älskar det.
Älskar du att redigera?
Ja, jag ser det som att få sätta bären på tårtan. Oh. Att då har man hållit på där med en tårtbotten, eller kanske lussebullar. Det finns inget svårare att baka än lussebullar. Och så har jag lyckats med lussebullsdegen och då får jag sätta i russinen. Så upplever jag redigeringsprocessen. Så jag tycker att det är det roligaste nästan. Nej, inte det roligaste. Det näst roligaste. Det roligaste är att ha skrivflow. Och det näst roligaste är att redigera. Men du håller med lite grann?
Jag håller nästan med helt och hållet. Sen är det klart att ibland, och särskilt den där första, de där första vänderna, kanske den allra första eller den andra, ofta får man ju, jag får ju ofta först från förläggaren, och då vet man ofta att det är ett par grejer som ska fixas. Mm. Och sen den där första vändan med redaktören, då man kan känna så här att herregud, det här kommer ju inte gå att lösa. Mm. Nu måste jag slänga allt, jag måste göra om allt, det är omöjligt. Det är ju jobbigt med redigeringen, eller hur? Eller?
Jag tänker att det vore liksom bra att reda ut så här, vad är redigeringen? Ja. För att det, jag är själv kanske inte helt på det klara med vad det är. Men kan inte du beskriva alla steg i redigeringsprocessen för dig?
Så här tänker jag, att först skriver man, och för mig så är det ofta ungefär... ja, ungefär 2/3 av skrivprocessen. Mm. När jag får ur mig liksom historien. Sen kan det ju vara så att man glider in och småredigerar under skrivprocessens gång. Mm. Alla är ju olika där, att man går in, men jag tänker att redigering är ju helt enkelt. Man går in och ska titta på det här råmaterialet som man har. Mm. Som du pratar om, att du har en stor hög snö eller sand som ska formas. Mm. Eller att man har något som ska mejslas fram. Det är ju det som är själva redigeringsprocessen. När man ska förfina det här råmaterialet. Mm. Och det sker ju i väldigt många steg. Själv så brukar jag tänka att jag brukar alltid redigera, köra ett par rundor själv innan jag skickar in det manuset. Mm.
Och då är det förläggaren och agenten också som får det, eller hur funkar det för dig?
Det kan vara lite olika, det beror lite på vad man har för samarbete med sin agent. Ibland så läser de, ibland läser de inte. Men förläggaren är ju ofta den som läser först då. Mm. Om man inte har, vissa kanske skickar till agent allra först. Mm. Men jag tror det är ganska vanligt om man har en läsande agent att det samordnas. Så att de inte, för att det blir ju såklart ett problem om agenten säger en sak och förläggaren säger en helt annan sak.
Just det.
Så det jag vet att det är vanligt att agenten och förläggaren pratar med varandra innan de ger feedback.
Ja, ah, skönt.
Och då är det ofta liksom de stora grejerna. Som att det kanske slutet behöver ändras, eller det går för fort här, eller det går för långsamt här, eller man förstod inte riktigt det här.
Mm.
Och sen så skickar man till sin redaktör, och det kan ju vara olika. Vissa kanske har att förläggare och redaktör läser ihop också.
Mm. Men när du har fått då den här första feedbacken av förläggaren, då skickar du inte till förläggaren en gång till sen, utan då litar förläggaren på att nu har Frida fixat de här grejerna som vi kom överens om, och nu går det till redaktören.
Ja, men det tror jag är väldigt olika beroende på vad man är för typ av skrivande person och kanske också vad man har för erfarenhet. Och kanske också om det är en ny genre man skriver i, då kanske man behöver mer stöttning.
Mm.
Jag får ju ofta höra från mina förläggare att mina manus är ganska färdiga när de kommer och därför krävs det inte så mycket förläggarblick på dem, eller vad man ska säga. Så att det kanske har med det att göra, jag vet inte.
Nej.
Men mitt huvudsakliga arbete är tillsammans med en redaktör som då läser ofta tre gånger, mellan två och tre gånger. Okay. Men vanligtvis tre vändor som man då går igenom och går ner djupa. Alltså först tittar man på de större sakerna, så går man ner mer och mer på detaljnivå. Och sen på slutet har man ju ofta också en korrekturläsare som läser för att kolla språket. Sen tror jag att förläggarna säkert läser någon gång under det här loppets gång igen.
Ja.
Men att de kanske inte ger feedback då för att det inte ska bli några kommunikationsmissar med redaktören. Det är min tolkning.
Ja, att det är redaktören som får den feedbacken då kanske, att ge dig i så fall.
Exakt, ja. Precis. Så tror jag att det är. Är det så du också har arbetat?
Ja, nu försöker jag ju igen då tänka med min skrala hög med alster. Men romanen, då var det ju förläggaren.
Mm.
Det var ju min den här härvan med att bli antagen och sen inte antagen. Och så, då, de räknade jag liksom inte. Men sen när manuset då till slut var antaget, då fick jag ju en väldigt detaljerad feedback på helheten. Inte så här, den här raden har ett syftningsfel alls, utan det var inget språkligt, utan mer bygg ut det här, jag vill lära känna den här mer, kanske ta bort den här karaktären helt om det går, den typen av saker. Mm. Och då skrev jag till mycket av det fördjupande som jag minns det.
Mm.
Och efter det gick det till redaktör, och då hade vi ett battle om språk och jättemycket om dialog, för att de ville ju inte ge ut en ungdomsroman, men den var typ en ungdomsroman, och då skulle den göras om till en vuxenroman med hjälp av språket, vilket jag tyckte var jätteirriterande.
Mm.
Så det var jag minns från den processen. Och processen efter min senaste bok är ju lättast att minnas då. Då skrev jag ju och bollade med förläggaren, men då var det ju verkligen aldrig att jag hade något färdigt romanus, för att det också var en annan sorts process, upplever jag det som. Att den skulle bli färdig och tryckas ett visst datum, och så händer det fortfarande saker efter att jag egentligen skulle sätta punkt, men som ändå behövde vara med i boken eftersom det var ett skeende med NATO som ju fortfarande pågår. Då var det mer att förläggaren var med till, han tyckte jag hade hittat formen. Så att då blev det som att jag bollade ju för tidigt i min egen uppfattning egentligen. Att jag skulle ju allra helst få sitta med mitt manus till att jag så här, nu har jag hittat det. Det här är helheten. Här är ett råmanus som innehåller en början, en mitt och ett slut, och som är den form jag vill ha.
Mm, mm.
Men när den var i det skicket och det gick till redaktör, då hade ju hon jättelite som hon tyckte jag skulle ändra. Det var kanske ett par kapitel som var lite för torra. Tror jag, som jag minns det. Så att då blev jag förvånad att det var så lite. Då hade jag som ett minne från tidigare att det hade varit en lång och snårig resa. Men att det var ju för att, som hon själv beskrev det, att hon lägger sig inte i språket alls, utan bara i hur den ska liksom fackbokmässigt bära. Och att jag hade det språket väldigt, det kände hon sig väldigt trygg i att jag skötte själv.
Ja, men gud vad bra. Vad skönt.
Ja, det kanske man kan kalla det. Det är så svårt det där tycker jag. För jag tycker ju det är jättekul med redigering. För att det är då som jag kan uppleva när jag sitter och skriver som jag gör nu. När det är, jag har jättebra skrivflow och jag är mitt, alltså, djupt i historien och det är så himla roligt. Men det är ändå otroligt mycket kvar som jag ska skriva innan jag anser att jag är färdig med råmanuset.
Ja.
Och då är det ju att sen att ha nått det skedet när det ändå är en helhet som håller ihop. Det är så himla lyxigt att ens ha nått dit.
Ja.
Och att då få input på det och att någon läser och bara, jo men det här är en bok. Ja. Jag håller med, det här kan bli bra.
Ja.
Det är ju underbart att få höra det.
Verkligen. Men jag tänker samtidigt att då är det ju, på sätt och vis är det ju då det stora arbetet börjar. Och det tror jag att, det vet jag också en sån klassisk sak som alla säger, att de blir chockade när de blir antagna med sitt första manus. Och plötsligt så ska de gå igenom en förlagsgranskning och då är det dubbelt så mycket arbete som de någonsin hade kunnat föreställa sig.
Mm.
Och det tror jag man måste vara beredd på, att man, råmanuset, det är ju första arbetet är att få till ett råmanus, men sen måste man ju arbeta enormt mycket med att mejsla fram det här för att det ska bli en riktigt bra och fin och sammanhållen historia.
Mm.
Och man börjar ju ofta med liksom stora drag och så ska man ner på detaljnivå och det är utmanande.
Mm.
Och jag tänker att ett av de största, och många, nu ska vi också säga att många som lyssnar på den här podden är ju aspirerande författare och har ju ingen förläggare eller redaktör att gå till. Och en av de svåraste sakerna, det är ju att värdera sin egen text.
Mm.
Att faktiskt kunna ha de här, sätta på sig de här redaktörsglasögonen och försöka förstå, hur kan det här bli bättre?
Ja.
Och jag får ofta en dipp när jag har, även om jag är jättelycklig över att jag har hela det här manuset, så ser man ju också då, när man sätter på sig de här glasögonen, så ser man ju plötsligt allting som inte funkar.
Mm.
Allt som inte håller. Och det kan ju vara en ganska jobbig känsla.
Mm.
Så man redigerar för att lyfta sin historia. Men utmaningen ligger i att veta, vad ska jag göra? Hur ska jag jobba med det här?
Mm.
Och jag tänker att ett knep som många gör, och som jag tror är väldigt värdefullt, det är att försöka få någon annan att läsa.
Ja.
För det gör ju att man kan, alltså jag tänker, när man skriver en bok så är man inuti den. Och det är en del av en själv. Och först när någon annan tittar på det så kan man kanske ta ett steg bort från den här texten och börja se på den utifrån. Mm. Och det måste man göra. Det där steget måste man ta, även om det kan kännas jobbigt.
Mm.
Och jag kommer ihåg när jag skrev mitt första manus och var typ jätteglad och tänkte, åh, nu är jag redo för feedback. Och så mejlade jag typ alla jag känner i hela världen och frågade, är det någon som kan tänka sig att läsa? Jag har skrivit en bok. Och då var det ju några snälla som hörde av sig, så vi kan läsa. Och så mejlade jag ut och så satt jag liksom och väntade, nu ska jag få höra. Och såklart drömmer man om att de ska höra av sig, bara, jävla vilken bra bok. Den här var ju helt fantastisk.
Ja, redan nästa morgon. Kunde inte släppa den.
Ja, precis. Det är ingen som mejlar tillbaks.
Nej.
Det var ingen som mejlar tillbaks. Och jag blev ju helt förstörd och gick och väntade. Det gick 2 veckor, det gick 4 veckor, du vet... hade sån panik.
Men var det vänner till dig eller vad var det för typ av personer?
Vänner, släktingar. Ja. Ja, vänner och släktingar.
Ja.
Ja, och inga svarar. Och jag tänker så här, okej, det måste ju betyda att de tycker att det här är det värsta de har läst i hela sitt liv. För man blir ju lätt väldigt knäckt av det. Ja. Och sen till slut så var det kanske, jag tror det kanske var 2 personer som svarade till slut och typ sa så här, den var väl bra så.
Mm.
Och så kanske jag hittade ett stavfel på sidan 27 liksom.
Mm.
Och då blev ju jag, det var en jättejobbig upplevelse. Så det jag vill ge som råd till alla som befinner sig i den här situationen, det är att vara ganska strukturerad kring det här med att skicka ut och få feedback. Alltså fundera verkligen på, för jag tänkte ju alla kan läsa och ge feedback.
Mm.
Och nu har jag ju landat i att alla kan verkligen inte läsa och ge feedback. Nej. Det är ganska svårt.
Verkligen.
Så att försök att identifiera dem i din krets som faktiskt kan, kanske är duktig, läser mycket eller har någon typ av språkutbildning. Och så tror jag det är jätteviktigt att om man kommer frågar, vill du läsa, och de säger ja, att man kommer överens om en deadline.
Ja.
Att du frågar, när tror du att du skulle kunna säga någonting? Och så bestämmer man ett datum och så säger, nu måste du säga till om du inte hinner.
Mm.
Så måste du mejla mig och säga, jag hinner inte. Så att jag vet att det inte är för att du hatar min bok som du inte svarar.
Och inte vågar höra av dig.
Ja, precis. Fy vad hemskt. Sen tror jag också att det är jätteviktigt att man ställer specifika frågor.
Ja.
till den här stackars läsaren som kanske aldrig har läst ett ofärdigt bokmanus, för det är som sagt en jättesvår uppgift. Försök att fråga specifikt, ja men till exempel, börjaren, tycker du att det är intressant i början? Förstår du vad historien ska handla om? Mm. Blir du intresserad av karaktärerna? Alltså att du har ett par, och inte då 100 frågor, utan att du kanske väljer ut 5 viktiga frågor.
Mm.
Så att du har koll på det. Mm. Och så också säger att jag vill jättegärna ha positiv feedback, men det är också viktigt att du är ärlig.
Mm.
Att är det något som är otydligt eller tråkigt, eller du förstår inte, eller du fastnar, snälla säg till så jag vet.
Mm.
Jag tror att det är så oerhört viktigt att man har liksom en dialog kring det här. Har du några jobbiga upplevelser av att ha skickat, bett om feedback från någon och så har det inte blivit riktigt som du tänkt dig?
Inte som jag kan komma på, men det jag tror jag lärt mig längs vägen är ju att vara så tydlig som möjligt till den som ska läsa. Och om jag till exempel, jag har inga problem med att skriva om manus, och när jag lämnar ett manus för testläsning så är jag beredd att göra om mycket. Uh-huh. Och att säga det då, att jag kan göra om massor. Det här är inte något som du behöver läsa utan att du får ha några åsikter om.
Uh-huh.
Ja, men du kan vilja ta bort halva boken om du vill. Det är okej för mig att skicka med det från början och sen försöka ta reda på innan vad det är jag vill att den här personen ska ge för svar till mig. För att det är klart att du kommer kunna hitta en och annan släkting eller vän som läser ditt manus och ger dig den bekräftelsen att det här är en jättebra bok, skicka in den.
Mm.
Och det kanske du har en specifik person som gör när du är helt klar, som ger dig den självförtroende boosten att nu är det klart, nu sätter du punkt.
Mm.
Men där innan, att då är det för mig viktigare att ja, men om jag är ofta osäker på någonting, och ett bra exempel är den här skrivkursen jag går i nu, som ju är den så utmanande, för vi får bara lämna 4 sidor varje gång, men då är det ju en ganska brokig skara personer som ger ganska detaljerad feedback på just specifikt de 4 sidorna, och då får jag ju välja ut något som jag själv funderar över.
Uh-huh.
Alltså så att de får de 4 sidor som jag själv tänker, det här kanske läses på helt olika sätt. Hur läser den här gruppen den här texten?
Mm.
Och så kan jag få, ja men det blir ju som en sorts hjälp i redigeringen, fast det är väldigt ofärdigt. Så att det kommer ju byta skepnad på massor av sätt, men det kan ju också då, att det då är väldigt roligt att lämna saker för feedback.
Mm.
För att det går att mejsla om, och det kanske inte redan är skrivet allting som kommer efter. Men tydlighet. Mm. Och också som du säger, att så här, de flesta hinner inte riktigt läsa kanske, det hela livet finns där och du drömmer om att allt från förläggare till vänner ska bara kastas över ditt manus, men sätt en deadline, bjud på en fika då och gå igenom alla de här frågorna du har.
Ja.
Så att det blir också lättare för den som har läst att verbalisera vad som är styrkorna och svagheterna med manuset och vilka karaktärer de gillar och vad de inte tyckte var trovärdigt, vad de inte förstod.
Ja.
Den typen av medskick tror jag att jag använder mina läsare till. Och sen är det väl också att jag har ju favoriter som jag verkligen tycker att jag får den allra bästa feedbacken från. Alltså mest användbara feedbacken.
Ja.
För just de som säger att ditt manus är jättebra, de behöver ju, jag är ju inte förrän jag är klar egentligen. Min mamma skulle ju testläsa på det sättet, tänker jag. Hon skulle ju bara, åh vad bra, du kan skriva en hel bok.
Ja.
Så bara, ja, det är inte det. Det är inte det som är grejen. Jag vill att boken ska vara så bra som den kan bli. Och det jag själv alltid har med mig när jag är färdig med en bok är allt jag har missat att ta med. Att, inte att jag kommer på vad det är, men att jag tänker, gud, är det någonting som skulle ha varit med som inte kom med till slut?
Ja.
Det är min vånda som jag går och bär på.
Ja.
I efterhand.
Men har du många testläsare? Det låter ju som du har jättemånga. Brukar det vara personer som läser dina böcker innan, någonstans under den här processen, som inte tillhör förlaget? Hur många ungefär i så fall?
Med min första så hade jag 4, tror jag det var. Och då fick de den i samma skeende när jag hade skrivit klart. Det var i princip det sista jag gjorde innan jag skickade in, tänkte jag då. Och då de 3... De 4 av dem finns ju 2 kvar fortfarande som har läst mina manus. Och min allra bästa läsare är ju min sambo, tycker jag.
Wow.
För att han är väldigt brutalt ärlig, men är också bra på att säga det som är bra. Så han har alltid varit spot on om jag ska titta på hur det har blivit i slutändan.
Ja. Gud, vad lyxigt.
Ja, det är lyxigt. Och sen är det väl också att jag har den, min ena testläsare är jag testläsare åt.
Ja.
Och där kan jag ju också, apropå det du säger, så här, vad behöver jag för att läsa? Och då brukar jag alltid fråga, vad är det för typ av läsning du vill ha av mig?
Mm.
Vill du att jag ska ge detaljnivå på språket? Eller vill du att jag ska kommentera strukturen? Eller vill du att jag ska ge mig mina 5 punkter så kommer jag kunna ge dig bra feedback?
Ja.
Och så har vi en avstämning sen. När vi antingen har läst varandra så, och ger feedback sittande. Eller att vi har vid olika tillfällen olika manus.
Ja. Så fint.
Men det är ju svårt att hitta dem. Det måste ju funka. Alltså, och det ska ju också vara någon du känner förtroende för. Och någon som du tänker att du skriver för också. Alltså, det är ju bra att ha målgruppen bland dina testläsare. För att annars kan det ju slå helt fel. Jag tror kanske inte min son skulle vara den bästa testläsaren av min roman. Men däremot nu, min 14-åring hade ju kunnat testläsa min första roman. För hon läste ju den i sin helhet förra året.
Ja.
Och hon var ju helt klart en målgrupp om jag ska tänka vem jag faktiskt skrev för från början.
Ja, jag tror det här du säger om att också att ha ett utbyte med någon kan ju vara ett väldigt smart sätt att hitta läsare på.
Mm.
Att man går in, för det finns ju massor av Facebookgrupper till exempel och skrivgrupper, och Easy Write har en öppen grupp för alla där man kan gå in och hitta andra som skriver samma. Alltså man kan säga såhär, ja, men jag har skrivit en roman, den här genren, är det någon som vill läsa eller så kan jag läsa din roman?
Mm.
Och så byter man varann. Och då är det klart att då är det ju en fördel om det är någon som har lite erfarenhet, men är det då någon som har skrivit ett helt manus själv, så får man ju kanske räkna med eller hoppas på att de har viss erfarenhet och viss kunskap. Och då är det ju ett jättebra sätt att få den där läsningen. Sen kan man ju alltid köpa lästjänster också, men det är ju dyrt. Det kostar ju jättemycket pengar. Men det är ju ett annat alternativ om man vill ha en professionell åsikt. Och om man då gör det så tycker jag att man ska verkligen titta på den personen, som man letar reda på en redaktör eller lektör på nätet, på vilka böcker den personen har jobbat med tidigare, så att man ser att det är någon som har bra erfarenhet och någon typ av skolning.
Men vet du ungefär vad det kostar?
Nej, det vågar jag inte säga. Jag vet ju att det finns tjänster på Easy Write, men det är inte för att jag gör reklam för dem. Får inte ut något av det om det, men man kan köpa där. Och där kan, vad kostar det? Där är ändå, ja, jag vågar inte säga det, men framförallt så tycker jag att man ska gå runt och titta och jämföra olika vad de tar. För det, ofta tar de ju betalt per antal sidor eller ord eller så. Och så det är ganska lätt att jämföra vad det kostar, men det är ju dyrt, det kostar många tusen lappar. Och jag tänker att om man vill göra det och är lite osäker på hur det funkar eller sådär, då skulle jag tipsa om man har begränsat med pengar, men när man vill testa, att man kanske låter dem läsa de 3 första kapitlen eller något sånt. Och få feedback på det. För då kan man ju få feedback som kanske man själv kan använda på resten av manuset sen.
Mm.
Så det kan ju också vara ett alternativ.
Men vem är din bästa testläsare?
Vet du, jag har bara en. Och det är min kära mamma som har läst liksom från allra första början. Och hon är ju jättegullig. Hon tittar ju framförallt på språket, tittar hon. Och jag tror kanske att hennes viktigaste roll är ju att säga att det är bra. För det behöver jag verkligen. Jag behöver någon som säger, men det här är bra och det här var spännande och wow, jag fastnar för det här. Det gör jättestor skillnad. För jag är ganska osäker på min text när den väl är klar. För då har jag ju motat den här kritiken i grind under hela processen, försökt hålla den ifrån mig, och sen till slut så har man råmanuset och då kommer alla de där rösterna. Då kan jag liksom inte hålla dem borta längre.
Nej.
Så att jag behöver det. Men jag tänker, det här med att ta emot feedback är ju också komplicerat, för vi vet ju alla att det är ju alltid en subjektiv bedömning. Det spelar ingen roll om det är en testläsare eller en professionell redaktör eller en förläggare, så handlar det ju ofta om subjektiva tankar och vad man tycker. Hur hanterar du det? Lyssnar du alltid på den feedback du får?
Ja, det gör jag faktiskt. Det är nog kanske för att jag är så pass skör i det skedet. Och jag kan ju då kanske bli sårad eller kränkt. Lite light av feedback. Men inte så att det håller i sig längre än ett par timmar.
Mm.
Och det är väl, nu är det väl det färskaste när min förläggare kom med feedback. Och där är det ju min upplevelse under den processen på förlaget är att det är väldigt lite kärlek och väldigt mycket kritik. Som är också bra att typ vänja sig vid. Och kanske av den anledningen också ha en testläsare som bara ger en kärlek. För att förlagets mål är ju att du ska skriva den allra bästa boken. Och de har redan bestämt sig för att det här kommer bli en jävligt bra bok. Och därför är det som är utgångspunkten. Men det glömmer ju de att säga inför varje gång. Så då känns det ju som att allt du skrivit är skit, mer eller mindre. Men det som jag tycker är intressant nu när jag just får feedback i den här skrivkursen.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Det är ju att jag får så olika feedback. Sist var det jätteintressant för att då hade jag skrivit 4 sidor där jag ville veta om någonting som jag är ute efter att berätta syns väldigt tydligt eller inte tydligt. Och då hade hälften... Nej, en tredjedel såg det väldigt tydligt och resten inte. Och då var det, då blev det den perfekta feedbacken, för det är någonstans det jag vill, att det ska vara tydligt för några men inte för alla. Så då fortsätter det att vara lite flummigt. Medan om det då kan vara feedback som... Jag vill ju gärna försvara mig kanske, och det är också en del av den här kursen att du inte får säga någonting när du får feedback, vilket jag tror är en väldigt bra övning för alla som skriver, för att du har ju alltid en förklaring. Nej, men alltså det står ju inte på de här 4 sidorna, men det är jättetydligt längre fram. Så det är ju otroligt bra övning både att ge och att få på den här kursen. Jag tycker att ju mer kritik jag får, desto mer användbart blir det. Jag blir nog lite chockad om något inte skulle behöva ändras. Jag tror alltid att saker kan bli bättre. Och jag vill få riktigt gärna så konkret som möjligt feedback. Och det är ju svårare om någon säger, men det tror jag var min sambos ganska dåliga feedback, att det var något så här väldigt subtilt, bara så här, jag känner att det kanske borde vara lite mer något, bla bla. Men hur då menar du? Har du något exempel på när du inte känner det? Kan du peka ut ett specifikt kapitel som jag kan förstå det här i? Var är det du är kritisk mot vad? Så, otydlighet gör mig osäker och förbannad, och tydlighet gör mig triggad, men kanske först lite sårad. Men det tänker jag bara en del av processen som jag verkligen fått träna upp under åren. Hur reagerar du själv på sånt?
Nej, men jag blir nog också sårad. Sällan av förläggarens första runda, men sen när redaktören går in. Ofta handlar det om att de liksom petar i ett sår som redan finns där. Man vet att det här kanske inte riktigt funkar. Men man vet inte hur man ska lösa det. Och då kan man ju få lite panikkänsla nästan av men då är det ju, som du säger, det är ju någonting man får bara ta det, och man vill försvara sig och förklara, och sen så inser man att den här personen har ju rätt. Det här måste fixas. Det här kanske låter som en jättebanal sak, men vad jag alltid gör då är att jag har liksom den här listan med saker som ska fixas från redaktören, och det kan ju kännas övermäktigt om man tänker, herregud, kommer jag klara det här på 2 eller 3 veckor eller vad man nu har bestämt. Och då börjar jag alltid med de små enkla grejerna.
Mm.
Så jag börjar med det som är lättast och så stryker jag det och stryker det. Och till slut är det bara 3 problem kvar, eller vad det kan vara. Och då har man ju ofta haft lite tid på sig, att då har hjärnan fått bearbeta lite. Och då kan man kanske hitta lösningar på de här sakerna.
Mm.
Och det som jag tycker är så häftigt är att ibland kan det ju vara jättesmå saker. Det kan jag ofta reagera på, att jag får feedback på någonting och så säger de, men det här måste fixas. Och tänker, men herregud, jag måste skriva om hela boken. Så nej, 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 du behöver ändra 2 meningar.
Ja.
Så att det handlar ju om att få den där hjälpen, få den där blicken utifrån, gör ju jättemycket.
Verkligen.
Och jag tror att som aspirerande författare eller ny, om man nyligen har blivit antagen, att man ska våga lita på proffsen. Våga lita på dem som faktiskt som har gör det här hela tiden, för att du vill ju hellre fixa alla de här problemen innan boken kommer ut.
Ja.
Du vill ju inte få höra om det här sen när den är ute, det är ju inget roligt.
Det är jobbigt. Men tiden är ju det som jag nog kan tycka var jobbigast i den senaste processen, när du, innan du hunnit, som du liksom beskrev så bra, innan du fått grepp om hur lång tid det tar att åtgärda olika problem, så kan det ju upplevas som så här, va? Har jag 2 veckor på mig att ändra något som ju är, kommer ta lika mycket tid som att skriva hela det här manuset? Vad menar de? Nu behöver jag ju ett halvår. Den första känslan hade jag i alla fall i en av mina redigeringsomgångar. Och som du säger så gick det ju att lösa. Och sen finns det ju just det språkliga småpillet. Det gör det ju flera varv till sen ofta. Eller åtminstone korrekturläsaren och du själv. Och du stöter och blöter några olika formuleringar hit och dit och sådär. Så att det är ju så, när du fått klart för dig hur processen ser ut och när det är helt oåterkalleligt att ändra någonting, då kan du hitta ett lugn i det också. Jag lyssnade på en intervju med, eller en podd med Andoril-författarna. Och då beskrev ju han då, Alexander, att han bara skriver på, och sen när den lämnas till redaktören första vändan, då sätter de den, alltså som i satt format, och då kan han redigera. Han behöver den på papper som en satt bok för att se vad som behöver ändras, så att han då gör ganska stora ändringar så de får sätta boken på nytt sen. Medan många får ju den här satta versionen, då tänker de att nu kan inte jag ändra nästan någonting alls, och så kan ju det bli en stress också. Så att det är ju också bra att kunna vara så här, om du väl blir antagen, att vara tydlig med hur du bäst jobbar.
Och vet du, jag hörde också den intervjun och blev så inspirerad. För jag känner alltid precis så, att manuset sätts, det är då att sätta det betyder att man gör om det till boksidor. Så att det ser ut precis som det ser ut i den tryckta boken. Och då brukar det ske kanske en vecka innan det går till tryck ungefär. Och så gör man bara någon sista pill och genomgång efter det. Och då ser ju jag alltid boken med helt nya ögon. Så att när jag hörde att han fick den satt innan, för det är ju en kostnad, tyvärr är det så enkelt, det kostar ju pengar att sätta om den, men då tänkte jag, nej, jag ska banne mig den här gången fråga om inte jag kan få den i satt form lite tidigare i processen, kanske innan sista redigeringsrundan. Vilken dröm!
Ja, men jag frågade min redaktör det här när jag var på julfest bara nyligen, i slutet av förra året, så helt nyligen är det inte, men då så sa jag det, och då sa hon att det går att snabbsätta en bok. Och att det är flera författare som gör det på deras förlag också. Så då struntar man i, alltså du behöver inte se, alla avstavningar behöver inte vara perfekta. Utan så här, du sätter det i bokform och så får du läsa det så. Så det är klart att du ska be om det.
Det här kommer förändra mitt liv, Agnes.
Otroligt, vilken lycka.
Ja, verkligen.
Men apropå redigering så hörde jag också av min kompis Klara som skriver och som gick den här skrivkursen innan mig. De hade författarbesök av Ia Genberg som ju vann Augustpriset för detaljerna. Och hennes lite utmanande arbetsmetod, hon hade extremt lite redigering när hon väl lämnade in. Men hon började, varje gång hon började skriva på sitt manus så gick hon tillbaks från början varje dag. Hon skrev ju visserligen noveller, men de var ganska långa i det här helformatet. Så hon började om från början och jobbade igenom, typ gjorde redigeringen i skrivprocessen.
Ja, okej.
Vad känner du när du hör det?
Men det gör nog jag också i och för sig. Eller vad menar du?
Nej, men att hon varje dag när hon öppnar sitt manus, istället för att du hoppar till sidan.
Men det hinner man ju inte. Det hinner man ju inte.
Men, nej, men det gjorde hon.
Men varje gång så här, jag brukar vara ganska strukturell. Jag brukar göra en strukturell redigering, eller att jag verkligen planerar och tittar på olika delar.
Mm.
Så att jag kanske börjar med att titta på huvudintrigen.
Mm.
Och så följer jag den genom hela boken. Då börjar jag från början till slut och går igenom den och håller
varje
den.
Varje dag?
Nej, men varje gång, kanske varje vecka då.
Ah.
När jag redigerar. Och sen så tittar jag på en karaktär och följer den personens karaktärsutveckling. Och då börjar jag från början och så går jag igenom hela boken. Och så tittar jag på en annan karaktär och gör samma sak. Och sen tittar jag på temat i boken och gör samma sak. Så att, men det är såklart annorlunda om man är, det är en novell. Men det tror jag är ganska vanligt. Hur gör du då? Hur gör du som inte är på det viset, menar du?
Nej, men om jag nu när vi är färdiga med det här avsnittet öppnar upp mitt manus och där jag slutade skriva igår, där fortsätter jag då. Och om jag skulle gå tillbaka till sidan 1 och börja läsa och flytta om och redigera, då skulle jag ju aldrig nå fram till där jag ska fortsätta skriva. Det skulle ju ta mig hela dagen och nå fram dit.
Okay.
Jag kan ju göra så, men då är det med att jag säger idag ska jag läsa igenom helheten och se vart jag ska fortsätta med start nästa vecka. Men om jag skulle läsa det från början varje dag, då skulle jag ju aldrig bli klar.
Ja, men det är den novell. Även om det är en lång novell så är ju inte det. Det går ju inte att jämföra.
Det där har du faktiskt rätt. Jag ger dig det.
Men jag tror att det är jätteviktigt det här med att ha en plan. För det kan jag ju också känna när man sätter sig, om man har ett helt råmanus.
Mm.
Som herregud, vad ska jag börja? Att det kan kännas övermäktigt. Att det är jättebra att dela upp för sig själv. Nu ska jag titta på det här, nu ska jag titta på, liksom, på de här olika sakerna och verkligen bestämma sig för. Och alla de verktyg som vi har pratat om, för några avsnitt sen pratade vi till exempel om, vi pratade om dialoger, vi pratade om språk, att man koncentrerar sig. Om vi säger att du har en karaktär som du känner att man har inte riktigt nått in i den här karaktären, då är det ju inte för sent att sätta sig och skriva den där dagboken utifrån karaktärens perspektiv för att fördjupa sig. Och det kan ju vara, som sagt, det kan vara bara små grejer som behöver ändras eller läggas till för att läsarna ska få en bättre bild. Så att jag tror inte man ska vara rädd, alltså man ska inte känna att det är kört bara för att manuset är där och vara rädd för att ändra och jobba med det.
Nej, du kan ju ha en helt färdig bok och gå igenom alla de här tipsen som vi har gett.
Ja.
Utan att det, alltså om så länge den inte är utgiven, tänker jag, så går det att ändra mycket. Ja. Men jag är nyfiken nu när du säger, för du har ju tidigare sagt att när du skriver två olika skeenden eller två olika tidsperioder så har du som två olika dokument. Mm. Eller du skriver, nej, du kanske inte har två olika dokument, men du skriver dem var för sig.
Nej, jag har två olika dokument. Eller tre. Eller fyra.
När du beskriver nu då det här med att du har en persons utveckling som du behöver titta närmare på. Har du dem i olika dokument på något sätt? Eller är det att du då bara söker på ett sökord eller scrollar du? Eller hur hittar du dem liksom, när du gör det arbetet?
Ja, då söker jag på namnet och så går jag igenom varje gång det namnet kommer. Och det kan ju vara jättemäckigt och ta lång tid. Men då brukar jag identifiera och sen brukar jag göra så här. Jag tror det är oerhört viktigt, alltså första redigeringsrundorna kan man göra digitalt, men det är oerhört viktigt att skriva ut på papper. Ett annat jätteviktigt tips, läsa högt. Jag läser alltid igenom hela mitt manus högt någon gång under processen, för då hör man ofta vad det är som, vad man liksom, om språket inte funkar eller gestaltning eller så. Och ett annat jättebra knep är ju att byta font. För att då ser man också texten med nya ögon.
Vad sa du? Byta font? Nu hörde jag. Jag bara, vad sa du nu?
Ja.
Vad byter du då till?
Nej, men då kanske jag har Times New Roman.
Ja.
Och då byter jag kanske till Garamond. Ja. Och sen byter jag till Calibri. Och sen byter jag till Arial.
Ja.
Och då, det funkar jättebra för mig. För då ser jag texten på ett nytt sätt.
Det är lite som att få den satt. Ju, att den byter skepnad.
Ja, nästan lite grann. Att det blir den effekten. Men det gör jag alltid under, jag byter hela tiden. Men som det här med så, att man har olika, att man söker på ett namn. Då kan det vara jättemycket lättare om du har ett pappersmanus.
Ja.
Då brukar jag stryka under. Ja, men okej, nu stryker jag under med grön understrykningspenna. De viktigaste scenerna med den här karaktären.
Mm.
Och så stryker jag under med en annan färg, det här. Och sen så sitter jag liksom och läser om och om igen. Alla gröna understrykningar, om och om igen. Tills jag liksom...
Men du använder aldrig färg i ditt digitala manus?
Nej, gud. Jag är så himla dålig på allt sånt där. Och det finns ju faktiskt program. Jo, men jag är det, Agnes. Jag får panik.
Du är otränad. Inte dålig. Inte dålig, Frida. Ska jag inte kalla dig.
Jag ska säga att jag svettades väldigt mycket när jag hade en redaktör som gärna ville ge digitala kommentarer bara. Mm. Alltså, det var helt fruktansvärt för mig. Jag vill alltid ha pappersmanus med skrivna kommentarer.
Åh, där är jag totalt tvärtom. Min första var ju så att jag fick det i papper, och så, men det var ju det här att den hade godkänt alla ändringar, så att det gick inte att se. Det var inte skrivet i manus för hand, utan allt var bara en massa konstiga kommentarsbubblor som skymde text, och ja, det var jätteirriterande.
Okay. Ja, det är ju inte bra. Ja.
Men senaste fick jag ju en PDF, redigerbar PDF, där jag då såg ändringarna och kunde ändra i ändringarna.
Mardröm.
Ja, jag tyckte det var underbart.
Men det här är ju också en sån sak som det är jätteviktigt att man kommunicerar kring till den som ska ge feedback.
Verkligen.
Att man föredrar antingen det ena eller det andra, och att det gör jättemycket. Alltså, det var fruktansvärt, tycker jag, att få i digital form. Nej, jag är supergammal.
Men du, vad lämnar du in i för typsnitt?
Det spelar inte så stor roll, tänker jag. Det som är det senaste, när jag har jobbat igenom.
Är det så? Du har inte...
En favorit.
Jag lämnar alltid in i 11 Garamond.
Oj, vad intressant.
Storlek 11 Garamond, dubbelt trådavstånd. Det var för att jag läste, när jag skrev min första roman, då läste jag att storlek 11 Garamond är det mest lättlästa. Så då gjorde jag
Gud,
så.
Gud, vad bra, Agnes.
Och det var ju så den blev antagen, och därför så har jag alltid kört vidare med storlek 11 Garamond.
Från och med nu kommer alla som lyssnar på den här podden bara att lämna in manus i 11 Garamond.
Och förlagen bara, vad fan, kommer därifrån?
Vad är det som har hänt?
Helvete!
Nej, men jag tror faktiskt att det här är jätteviktigt om man vill bli antagen. Att man har ett bra format på sitt manus. Att man verkligen tänker på att man har liksom ordentlig styckesindelning. Mm. Att du har rejäla marginaler. Och det går inte att säga, jag vet att många frågar mig exakt hur stora marginaler ska det vara. Mm. Det får man ju själv avgöra. Men jämför lite med en boksida. Mm. Så att det blir liksom gott, det är luftigt. Och som du säger, 1,5 rad avstånd. Eller...
Ja, dubbelt kör jag till och med.
Dubbelt, ja. Mm. Och testa själv och läsa igenom på det viset. För man ser ju återigen, man ser manuset på ett nytt sätt.
Mm.
Så det är superviktigt. Och också sidnumrering och sådär. Och att du har namn. Och, ja.
Men just det där med luft tror jag verkligen på. Eller det är återigen den här kursen jag går. Att då är det ju, ja, men det är work in progress för alla som är där. Men många ger den feedbacken till dem som inte använt radbrytning eller luft. Att det är svårläst. Och det är därför är det alltid bra att ha det med sig i sitt skrivande. För att se texten själv också, tänker jag. Och få ett grepp om så här, det är så här jag vill göra med indrag för dialog eller vad för typ av indelning ska jag ha av texten. Sen så länge du är konsekvensen så funkar ju det om du vill ha total radbryt eller om du vill ha indrag. Men att du ger det luft tror jag är jätteviktigt.
Och ska det stå kapitel? Och ska det stå vilken dag det är? Datum? Alla sådana där saker.
Ja, verkligen. Sen är det här med marginalerna. Det är för mig att jag också höll på att fippla med där 2007 eller när var jag skickade in mitt manus att det skulle finnas tillräckligt med luft för en förläggare att klottra i marginalerna. Ja. Men det är ju verkligen en... Alltså de flesta kanske inte sitter och närläser ett pappersmanus. Folk skickar väl inte ens in... Eller man skickar in det som PDF kanske nu för tiden.
Ja, nej, men jag skickar alltid in både som PDF och bara Word-dokument. Mm. Så att de kan ändra om de vill. Tänker jag, det är ju rimligt. Mm.
Ja, för det gjorde ju min förläggare. Tryckte ihop det på färre sidor när jag hade mitt det här superfluffiga.
Ja, men så kan det ju vara. Vissa gillar ju att ha färre. Och om de ska skriva ut i papper kanske de hellre skriver ut 150 sidor än 300.
Ja, spara miljön, inte minst.
Ja.
Ja, du Frida, nu har vi pratat i hål i huvudet på varandra igen här nästan 45 minuter. Så det är kanske dags att redigera vidare med våra manus.
Verkligen, men jag tycker att det här är spännande och en så himla viktig del av skrivandet som det inte talas tillräckligt mycket om. Så jag tycker att det är jättebra att vi har djupdykt i det här.
Ja, och just det här med så här, vad är ens redigering? Vad är det man räknar det som i en skrivprocess och hur mycket tid ska den ta och vem ska få tycka till om den? Det är ju såklart jätteindividuellt. Det finns ju de författare som i princip lämnar in färdiga manus och knappt behöver redigera dem alls. Men de flesta får de ju ganska mycket, får en hel del att jobba med kan man säga inför vändan efter.
Ja, verkligen, verkligen.
Kul, nu blev jag skrivsugen som vanligt.
härligt. Det blir jag också.
Ja. Men vi hörs ju snart igen. Om inte mindre än en vecka faktiskt.
Det gör vi. Då ses vi då och hörs då, Agnes.
Ja, och om ni har några frågor, tankar, funderingar, ni som lyssnat, så är det bara att ni skriver DM till oss på Instagram, så blir vi jätteglada.
Gör det. Tack för idag. Hej då.
Ha det bra. Hej då.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.